Vi står upp och lyssnar till dagens evangelietext som är hämtad ifrån Lukas första kapitel, vers 26-38. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsad du högt benådade, Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och han ska kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade: "Helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Herre, nu ber vi dig att du ska tala till oss genom ditt ord. Att du ska nå in i våra liv, i vårt hjärta, i vår tanke, i vår vilja. Och röra vid oss. Och ge oss av ditt liv. Amen. Allt det där som julen handlar om. Vad är det julen står för egentligen? Om man tänker vad julen står för, så står den ju för en massa olika saker. Det står för glitter och granar och julpynt. Det står för levande ljus och familj och släkt och vänner. Julen står för mat, och julen står för barn. Får inte tala om att julen står för julklappar. Julen är det största kulturella skeendet på hela jorden. Det är absolut den största religiösa högtiden. Vad är det julen handlar om? Jag tror att stora delar av världen gör ett gigantiskt misstag. Ungefär det misstaget som vi svenskar gör när det gäller 17 maj i Norge. Alltså, vad står 17 maj för? Och då tänker man så här: 17 maj, ja, men det står ju för utomhusparader, det står för sång och musik, det står för norska flaggan, det står för... Ja, vad står 17 maj för? Det står absolut inte för det jag räknade upp. Som om 17 maj skulle stå för folkdräkt. Det är ju helt patetiskt. Vad står 17 maj för? Ja, det står för att 1834, den 17 maj, så blev Norge självständigt. Dess oberoende grundlag skrevs under. Och det är det man firar. Allt det här andra är olika sätt att högtidlighålla att man är en fri nation efter att under många århundraden har varit lagd under andra närliggande nationer. Låt oss lämna detta exempel med Norge. Det som sker i vår kultur är att människor tänker att julen är allt det här runt omkring, som i verkligheten är olika sätt att fira någonting annat. Det som julen egentligen handlar om. Och det här är vad jag vill predika över utifrån texten i Lukas kapitel 1. Vad det är julen verkligen handlar om. Och som vi sen väljer att fira med julklappar och mat och att mötas tillsammans och sjunga härliga sånger och ge alla de här kulturella uttrycken. Det är olika sätt att fira det som julen egentligen handlar om. För det första, julen handlar om att Gud tar ett initiativ. Julen handlar om att Gud har gjort någonting. Gud, han som har skapat hela universum, har valt att bryta in i den värld han har skapat på ett unikt sätt, vid en unik punkt, med ett unikt syfte. Texten som vi läste innehåller några fantastiska kontraster. Ängeln Gabriel blev sänd från Gud. Så Gud tar ett initiativ och han sänder ängeln Gabriel. Om man börjar studera det här så upptäcker man att Bibeln talar inte jättemycket om änglar. Och det är något väldigt speciellt när Gud sänder änglar. Det finns faktiskt bara två namngivna änglar i hela Bibeln, Gabriel och Mikael. Ängeln Gabriel dyker upp, förutom här där vi har läst, på ett ställe i Gamla testamentet, i Daniels bok kapitel 8. Då sänds Gabriel för att förklara en syn som Daniel har fått. Och den synen handlar om den sista tiden. Om det yttersta Gud ska göra, då sänds Gabriel för att förklara Guds yttersta handlande i Daniel kapitel 8. Och sen i nästa kapitel så handlar det om den människoson som en dag ska framträda. Nu sänder Gud Gabriel. Inte bara i en syn till en människa, utan in i världen och in i ett speciellt hus. Och här har vi kontrasten. Vi förstår att detta är något mycket stort som ska ske. Gud sänder Gabriel. Och vart sänder han henne? Honom? Till en ung kvinna i Nasaret. En ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Fullständigt oväntat. En liten plats. En obetydlig plats. Till en helt okänd person. Utan status. Det är så här Gud väljer att jobba. Han tar ett initiativ. Han bryter in i världen, men han gör det på ett helt oväntat sätt. Han kommer till Maria. Det är det här julen handlar om. Att Gud tar initiativ att ta sig in i världen. Den värld han har skapat, men som har vänt sig bort ifrån honom. Och som han mycket väl skulle kunna vända sig bort ifrån. Och vem skulle kunna anklaga honom? Som han skulle kunna överge. Och vem skulle kunna säga att det var orättfärdigt? Vi har ju övergett honom först. Men han väljer att knyta tillbaka banden. För att rädda världen tillbaka till sig själv. För det andra, julen handlar om att Gud tar initiativ och infriar sina löften. Det är det andra. Gud infriar sina löften. När ängeln talar till Maria så anknyter han till löftena. Nu ska det som är sagt till David börja uppfyllas. Löftena till David. Nu ska han komma som ska sätta sig på Davids tron. När Maria hör det här så är det en mängd saker som vibrerar i bakgrunden. Därför att hon kan Gamla testamentet. I Andra Samuelsboken kapitel 7 så kan man läsa om hur David, när han har blivit en framgångsrik kung, han har byggt ett fint palats till sig själv. Men det känns inte riktigt bra för honom. Att han har satsat så mycket tid och kraft på att bygga ett stort palats åt sig själv. Medan Gud bara har en tälthelgedom. Tabernaklet, det som han hade haft i öknen. Och David får dåligt samvete och säger till Gud. Gud, nu ska jag bygga ett hus till dig. Det här håller inte att du har en tälthelgedom och jag bor i ett palats. Men då svarar Gud och säger nej. Du ska inte bygga ett hus åt mig. Men jag ska bygga ett kungadöme åt dig. Och så kommer ett fantastiskt löfte om att, och Gud säger till David, att det ska komma en avkomling som ska utgå ur ditt liv, alltså som ska födas i din släkt. och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska få en kungatron som ska bestå för evigt. Därför ska ditt hus och ditt kungadöme bestå för alltid. Din tron ska vara befäst för evig tid. Det här var en av de starka messiasförväntningarna man hade i Israel. När ska Davids kungen komma? Han som ska sitta på en tron. För ett rike som verkar gå utöver allt vad mänskliga riken kan vara. Ett evigt rike. Ängeln kommer till Maria och säger: nu ska löftena börja uppfyllas genom dig. Det talas också om att löftena till Jakobs hus ska uppfyllas. Och det här syftar ju förstås på patriarkerna, Abraham, Isak, Jakob. Gud har ju börjat sitt frälsningsverk med att utvälja Abraham och sagt: i din släkt ska det komma en välsignelse som sen ska komma över alla släkter. Och David var ju sen en ättling till Abraham. Abraham fick en son Isak. Isak fick en son Jakob. Och löftet om välsignelse upprepas till Jakob. Och sen är det ju Jakobs 12 stammar som utgjorde fortsättningen, Israels folk. Nu skulle löftena till Abraham, Jakob, till Israels folk börja gå i uppfyllelse. Och löftena handlar om en kung. Ängeln talar om en tron, om att härska för evigt, om ett välde som aldrig ska ta slut. Här är enorma ord som Maria får höra. Hon är utvald för att bära den kungen som ska bli alla löftens uppfyllelse. Så julen handlar om att Gud tar initiativ, att han uppfyller de löften som han har gett genom årtusenden till sitt folk. Nu ska de börja gå in i en slutgiltig uppfyllelse. För det tredje, julen handlar om Guds människoblivande. Det är så löftena ska uppfyllas. Att Gud själv ska bli människa. Det är det som vi med ett fint teologiskt ord kallar för inkarnation, som ju är julens djupaste hemlighet. Inkarnation, det betyder i kropp. Att ordet blev människa, ordet blev kropp. Att Gud själv kom in i mänskligheten. Det här är det helt hänförande. Det är ytterligt förvånande. Det är fullständigt unika med kristen tro att Gud har valt att förena sig med oss. Han är en Gud som inte bara vill gott för oss. Han är en Gud som inte bara gör gott för oss. Han har blivit en av oss. Så vi är verkligen inte övergivna som mänsklighet. Och det är inte så att vi en dag ska uppslukas i det gudomliga som en mängd religioner har tänkt sig. Att människan slutgiltigt ska smälta samman med det gudomliga. Nej, nej, nej. Det är på ett helt annat sätt. Gud har inte bara vänt sitt ansikte till oss, vi som är på flykt från honom. Han har valt att komma in i mänskligheten och födas som en människa för att sen aldrig upphöra att vara människa. För alltid förenad med det mänskliga. Och nu kallar han oss till sig för att som människor vara med honom. Om man läser Lukas första kapitel så börjar det ju med att prästen Zacharias också får ett besök och får reda på att han och hans hustru, trots att de är överåriga, ska få en son, och de blir föräldrar till Johannes döparen. Och han ska gå före och förbereda vägen för det stora ingripandet som Gud ska göra. Och Johannes döparen kallas för den högstes profet. Han är Guds profet. Men vad säger nu Gabriel till Maria? Hon ska inte föda en profet till. Hon ska föda den högstes son. De som försöker se på Jesus som en av många religiösa profeter har aldrig läst källmaterialet om honom. Det markeras på 1000 olika sätt. Det är fullständigt unika med Jesu identitet. Han är inte ytterligare en vishetslärare, ytterligare en profet. Han är inte den högste profet. Han är något enormt mycket mer. Han är den högste son. Johannes, döparen, han skulle bli stor inför Herren, sägs det till Zacharias. Om Jesus säger det helt på ett absolut sätt, helt utan kvalifikationer, han ska bli stor. I sig själv har Jesus en höghet som Johannes döparen inte hade, som var stor inför Herren. Men Jesus är stor. Johannes skulle uppfyllas av helig ande redan i moderlivet. Men Jesus blev till genom helig ande. Här är en kvalitativ skillnad mellan Jesus och alla andra. Så ängeln säger till Maria, du ska bli havande och föda en son. Och så får vi beskrivning efter beskrivning av vem denna son ska vara. Maria får reda på vilket namn hon ska ge barnet. Hans namn ska vara Jesus. Det är samma som det hebreiska namnet Josua, som betyder frälsare, räddare. Om vi läser Matteus evangeliet så läggs det till en förklaring. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Du ska föda en son och han ska bli frälsaren, räddaren. Han ska inte bara vara din son, utan han är den högste son. Han är Guds son, båda uttrycken använder Gabriel. Han är din son. Du ska bli havande och föda en son. Han är verklig människa. Men samtidigt ska han vara något som ingen annan är. Den högste son. Guds egen son. Han ska vara helig. In i ett släkte av brustna människor, av syndare, av trasighet, så ska en födas som är hel. Det här är ju det alldeles säkra man kan veta om var och en. När man lär känna en ny människa så kan man ju bli imponerad av en persons olika kvaliteter. Man ser en höghet och det finns en värdighet och någonting fint. Och sen vet vi alla att man verkligen lär känna en annan person, så är de ju precis som du och jag. Människor som är brustna på olika sätt. Som har sår. Som är förstörda. Det tar sig lite olika uttryck. Men det finns där ju alltid, och man kan veta det. Så fort man kommer bakom, innanför ytan på en person, så ser man ju vi är alla samma skrot och korn. Maria ska bära ett barn som ska vara helig i sitt eget väsen. Han ska bli kung. Och det här är väldigt starkt markerat. Ängeln talar om en tron. Ängeln talar om att han ska härska. Ängeln talar om ett evigt välde. Han ska bli kungen. Du, Maria, ska föda den som ska bli kung för alltid. Och som därför är det en kung som ska regera i rättfärdighet och i rätt. Och det ska vara ett evigt välde. Julen handlar om att Gud tar initiativ. Han bryter in i historien. Julen handlar om att det initiativet är Guds uppfyllelse av sina löften. Allt det han har lovat, det strålar nu samman i en person, i Jesus. Tänk efter här, om du har läst Bibeln. Om du inte har det så är det läge för att börja med det. Redan i kapitel 3, när människan har gett sig ut på avvägar och tänkt sig att det blir bättre att skapa ett liv utan Gud, vilket ju är förstås den största misstaget, den största lögnen, den största myten av alla myter, att en människa skapad av Gud skulle kunna skapa sig själv ett bättre liv genom att separera sig från sitt ursprung. Ingenting kan bli mer fel än det, och ändå valde människan att göra det. Och då talar Gud direkt om att han en dag ska krossa ormens huvud, den makt som var med och vilseledde människan. Och det ska ske genom att en kvinna en dag föder någon. Kvinnans säd, en ättling som ska födas av en kvinna, ska vara den som krossar det ondas makt. Det är en människa som ska krossa ondskans makt. Det är inifrån historien som ondskan ska krossas. Och sen har det löftet återupprepats gång på gång. Och vi kommer här under julen att läsa texter från Jesaja om jungfrun som ska bli havande, om den son som ska bli given och på vars axlar hela herradömet ska vila. Han som ska kallas mäktig Gud och evig fader. Ett barn, en son, ska kallas evig Gud. Eller mäktig Gud och evig fader. Och det är det som nu blir verklighet. Maria ska bli havande och föda en son. Den utlovade sonen ska nu träda in i världen. Och för det fjärde, julen handlar om Guds makt. Bebådelsen när ängeln talar till Maria, den är liksom uppdelad i två delar med Marias fråga mitt i. Och det här är väldigt intressant. Att när ängeln kommer med dessa enorma ord så reagerar Maria precis som en människa måste eller borde reagera i den situationen. Men hur ska detta ske? Hur ska jag kunna bli havande och föda en son? Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Hon var trolovad med en man, Josef, som var av Davids släkt. Men trolovning i Israel innebar att man hade bestämt att man skulle gifta sig, men man levde inte tillsammans. Man levde inte sexuellt tillsammans. Det skedde först i och med själva giftermålet, bröllopet, och sen började man leva tillsammans. Maria har aldrig varit med någon man. Hon lever inte tillsammans med Josef. Hur ska hon kunna bli gravid? Notera en viktig sak här. Tanken på jungfrufödelse, den har inte uppstått därför att människor förr i världen var mindre vetande och inte visste hur barn blev till. Det visste man i antiken. Man visste exakt hur barn blev till. Att det är en man och en kvinna som är tillsammans sexuellt. Att det är en sädesäll och en äggcell. Sen visste man ju inte alla detaljer kring det där. Men man visste att det var förutsatte en man och en kvinna. Och Maria visste det. Och vet att hon kan inte bli med barn utan mans medverkan. Hur ska detta gå till? Josef visste det förstås. Och hans första reaktion när Maria är gravid är ju att han vill skilja sig från henne. Därför att han räknar ju ut att han inte har varit tillsammans med henne sexuellt. Och nu är hon gravid, slutsats. Då måste ju någon annan ha varit med henne. Så, jungfrufödelsen bygger inte på att man inte visste biologiska fakta för. Det bygger på någonting helt annat. Det bygger på Guds makt. När ängeln kommer med orden om att hon ska föda en son, så frågar hon, hur ska detta gå till? Jag har ju aldrig haft någon man. Svaret från ängeln, det är att helig ande ska komma över Maria och den högstes kraft ska vila över dig. Den formuleringen som Gabriel använder här anknyter till andra Mosebok kapitel 40. Om hur molnet täckte uppenbarelsetältet och Herrens härlighet övertäckte uppenbarelsetältet, den boningen. Det var så starkt som Mose kunde inte gå in där därför att molnet vilade över det och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. De orden som ängeln använder är precis ord från den texten. Men nu säger ängeln, precis som Guds härlighet var över tabernaklet, så ska helig ande, den högstes kraft, vila över dig. Och därför ska Maria bli med barn utan mans medverkan. Detta är bakgrunden till jungfrufödelsen. Ängeln motiverar varför. Ty barnet som blir fött, eller därför ska barnet som blir fött kallas heligt och den högste son. Det här ska vara ett tecken på Jesu unika identitet, att han blev till på ett unikt sätt. För den som tror att det finns en Gud som har skapat universum, så är förstås detta inte alls ett stort hinder. Om Gud kan skapa ett universum, om Gud har kunnat låta liv uppstå, så är det klart att Gud kan, om han vill på ett unikt sätt markera Jesu identitet, låta en kvinna vänta barn utan att det har funnits en sädesärl från en man. När Maria först möter ängeln och han hälsar henne, så står det så här att hon undrade vad denna hälsning skulle betyda. Maria, när hon möter ängeln, är inte i religiös extas. Hon kan fundera, hon kan reflektera. Ordet som används där är ett ord som har med logisk analys att göra. Genom förnuftet. Hon undrade vad detta innebar. När ängeln hälsar henne, du är högt benådad. Så hon reflekterar, innan ängeln har hunnit gå vidare och förklara det, så reflekterar Maria över vad innebörden av att Gabriel kommer till mig. Hon är vid sina sinnes fulla bruk. Och när Gabriel talar om att hon ska föda en son, så reflekterar hon ju igen. Hur ska detta kunna ske? Jag har ingen man. Och hon för en meningsfull dialog med Gabriel. Gabriel förstår hennes behov av att förstå den här situationen, och han ger Maria ett tecken. Hur ska Maria kunna veta att detta ska ske? Jo, hennes släkting Elisabet, som inte har haft menstruation och ägglossning på ett bra tag, och därför tänkte man att hon och Zacharias inte skulle kunna få några barn, hon är redan nu i sjätte månaden. Hon väntar redan barn. Du ska veta att mina ord är sanna, det är det som Gabriel säger, genom att du kan besöka Elisabet och se att hon väntar barn. Så får du en aning om Guds makt. Och direkt efter vår text så står det att Maria ger sig omedelbart av för att söka upp Elisabet. Och när hon ser sin äldre släktings gravida mage, det är först då som poletten fullständigt trillar ner för Maria. Det är först då hon brister ut i Magnificat, lovsången. Då förstår hon med hela sitt väsen att ängens ord är sant. Därför att Gud har verkat i Elisabet, inte genom en jungfrufödelse, där hade Zacharias och Elisabet varit tillsammans, men det var ändå ett under, därför att de var så gamla att de naturligt inte skulle ha kunnat få barn. Men Herren hade hjälpt dem så att Elisabet var gravid. Och det blir tecknet. Och ängeln avslutar med att säga, ty ingenting är omöjligt för Gud. Och så är det förstås. Ingenting är omöjligt för den Gud som har skapat världen. Maria tar emot ängelns ord. Och hon är ju förstås den stora förebilden för alla i Guds folk, utifrån sin reaktion när ängeln har gett henne det uppdrag som går utöver varje uppdrag som du och jag kan få ifrån Herren. Så svarar hon ändå i ödmjukhet och i öppenhet för Herren, jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Så handlar julen om Guds makt, att han är på väg att ställa världen till rätta genom den son som Maria bar. Och nu sitter vi här i Betlehemkyrkan, fjärde advent 2015. Och då är det mitt uppdrag som förkunnare av Guds ord att säga att utifrån den son som Maria bar, utifrån Jesus, så erbjuds vi var och en amnesti, benådning. vi som har gjort precis motsatsen till Maria och gått vår egen väg och burit vår egen ofta ruttna frukt i vårt liv. Vi kan få amnesti. Vi kan lägga ner vårt uppror och ta emot förlåtelse och börja leva i det som julen handlar om. Att Gud vill bo ibland oss. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för det som vi får fira under julen. Att du har valt att förena dig med den mänsklighet du har skapat. Att du är en av oss. Inte för att nedkämpa oss, utan för att upprätta oss och omfamna oss. Låt det julens budskap få landa in i våra liv, in i vårt hjärta. I ditt namn Jesus ber jag. Amen.